Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det finns inget annat fokus än att AIK ska spela allsvenskt spel 2024.
Det kommer naturligtvis inte vara en passiv AIK-framtid när möjligheter ges till att förändra.
AIK gör det AIK kom hit för att göra, nämligen ta den där poängen.
Det gör ju att AIK nu säkrar det här kontraktet för nästa år.
Man redde upp det, det var det viktigaste. Nu finns det ett jobb till att göra för att ta nästa steg.
AIK har lagt ett sportsligt tungt 2023 bakom sig och blickar framåt mot 2024. En av personerna som ska se till att få klubben på rätt köl är Fredrik Söderberg. När AIKs klubbdirektör gästar podden talar han om vikten av att ha kontinuitet på de ledande positionerna. Något som inte varit fallet under de senaste åren.
Risken är ju att du tappar liksom en röd tråd, och det tycker jag är tydligt i AIK att vi har gjort också sen SM-guld 2018. Vi har ju liksom tappat en tydlig inriktning på hur vi ska bedriva kanske framförallt sportlig verksamhet.
Efter att Söderberg tillträtt som klubbdirektör under sommaren har ett intensivt arbete pågått, både kring det som händer på och utanför planen. Han berättar bland annat om den förändring som AIK genomgått efter att sportchef Thomas Berntsson klivit in i klubben.
Tidigare så har AIK fokuserat rätt mycket på positioner och enskilda namn som ska falla in i en startelva och sen så hur du bygger truppen under från det. Jag upplever inte så på Thomas specifikt då, eller på någon sportsliga ledning generellt, utan det är tvärtom, det vill säga att du jobbar med truppsammansättningen som helhet och startelvan i sig, det blir chefstränarens uppdrag liksom.
Vi pratar även om de generella problem som finns kring agenter och spelarförvärv på en rätt oreglerad marknad. Men även om skälet till att AIK redan förra sommaren bröt med agentfirman Universal som hade för stort inflytande enligt Söderberg.
Eftersom du hade spelare på olika nivåer i klubben, både A-trupp och akademitrupp, så kunde ju man från deras sida spela ut liksom att, för du sitter ju alltid på, om du är spelarens representant kan du ju också alltid spela ut att du inte vill genomföra en affär till exempel. Om du dessutom då har krävt på sätt och vis att få ett försäljningsmandat, att du ska representera klubben också, säkert också köpande klubb, så styr du ju egentligen om en affär ska bli av eller inte. Och då sitter ju AIK i baksätet för att veta om den här spelaraffären ska bli av eller inte.
Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om Friends Arenas namnbyte, de långsiktiga visionerna för en AIK-hemvist och den nya träningsanläggningen. Vi talar om de rekordhöga publik- och sponsorintäkterna, men också om höga kostnader som kan tvinga fram spelarförsäljningar. Och så talar vi om ett kommande ordförandeval, publikstök och målsättningen inför 2024. Men i vanlig ordning börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
47.
Familj?
Fru och två barn.
Bo?
Sigtuna.
Utbildning?
Marknadsekonom.
Lön?
Tillräckligt bra.
Vad kör du?
En ID5.
Vad läser du?
Stephen King. Jag är expert på Stephen King. Det är en stor hobby för mig.
Vad tittar du på?
Tittar på fotboll, nyhetsprogram och film.
Vad lyssnar du på?
Rätt tung och tung och rå metall.
Vad spelar du på?
spelar, du fick jag direkt tanken med musikinstrument och det spelar ingenting och någon form av betting och spel, om det var det du menar, så spelar jag faktiskt aldrig där heller, eller extremt sällan i alla fall, om någon frågar för att jag ska vara med på någon stryktipsrad, tror jag.
Vem var din favoritspelare när du växte upp?
Paolo Maldini och Zinedine Zidane.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
AIK av naturliga skäl.
Vad är din främsta merit som fotbollsspelare?
Jag spelade i Bollstanäs SK som barn och jag var på en turnering. Min pappa var där och i bilen hem så var min pappa ovanligt tyst och så sa han till mig så här: det här med musiken, det tror jag mer är din grej. Det är min främsta. Nej, sen så har jag faktiskt spelat i division 6 med ett lag som heter Östermalms pojkarna. Det stod i mål också. Men någon talang för fotbollsspelare har aldrig varit.
Vad klassar du som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Det är ju 100% AIK-relaterat då. Jag skulle säga sista matchen på Råsunda mellan AIK och Malmö FF. För det var ett sånt fint ögonblick för mig och min son. Mitt supporterskap hade vid den tiden liksom gått i ett par olika faser. Där den fasen på 90-talet då handlade ju liksom mycket om ståplatskultur och följa laget själv. Så blev jag pappa när jag var rätt ung, 2001. Och då gick mitt matchdeltagande ner där ett par år. Och sen så kom jag tillbaka när AIK låg i Superettan 2005. Och då kom jag tillbaka tillsammans med min son som då var 4 år till familjeläktaren. Och sen så hade vi den delen ända fram till 2012 för oss själva. Det var en väldigt viktig del liksom av hans uppväxt och mitt föräldraskap. Att vi gick på AIK tillsammans den delen. Så det var liksom en helt ny del av mitt supporterskap. Men den slutade där i och med att dels att Råsunda revs. Jag började arbeta på Friends Arena, vilket gjorde att jag också inte heller kunde gå på matcherna tillsammans med honom. Han var tillräckligt gammal för att då gå till vår sektion som heter Norra Ungdom inom AIK. Så det var liksom ett slut, men ett väldigt fint slut på en viktig del av mitt supporterskap.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Handsregeln, eller jag skulle gärna vilja förstå den.
Och vad var du bäst på i skolan, om vi tar bort idrott och hälsa, eller kanske inte ska göra i ditt fall?
Svenska var jag bäst på.
Om du ville lyxa till det, vad undrar du dig då?
Då undrar jag mig det är definitivt något fint i matväg och god dryck.
I vilka tillfällen ljuger du?
Ja, det är nog för att skydda mina barn.
Vilken är din favoritfilm?
Svåraste frågan hittills. Jag slänger ut Gudfadern 2, även om det är lite klischéartigt.
När var du riktigt lycklig senast?
Det var så länge sedan så det minns jag inte. Jag får väl ta någon sån här... Men lätt att tänka i AIK-sammanhang också. Vi hade ett SM-guld 2018, men det måste varit efter det. Jag vet faktiskt inte.
Ja, Fredrik Söderberg, vi träffas i förbundets lokaler, höll jag på att säga, men ni sitter ju på samma adress, Evenemangsgatan 31, AIK fotboll, och för mig som bevakade din pappa så är det svårt att komma runt det, liksom att du på något sätt, även om han hade en annan roll i AIK. Hur mycket hänger det över dig? Är det liksom som om man är en gammal stor idrottare till pappa och så kommer man ska fylla skorna och tröjan?
Nej, vi är väldigt olika. Och hans roll var väldigt annorlunda mot vad min roll är. Det var en helt annan klubb på den tiden när han var aktiv. Däremot så ser jag ju mycket i det jobb han gjorde, kan jag ju se likheter fortfarande med i det sportsliga. Och där kan det ju vara intressant att höra liksom, historier och hans perspektiv på hur saker... Han var ju med under till exempel den här perioden då då fotbollsagenter faktiskt blev en faktor, i alla fall inom svensk fotboll. Och det, sådana perspektiv kan vara intressanta. Men som sagt, det är en helt annan klubb idag.
Är det inte så många som har koll på det? Har det gått så länge så att man, jag menar, din pappa var ju mytomspunnen på sitt sätt liksom, när han var här?
Jo, men jag tror att det är säkert så att de flesta gör den kopplingen. Jag gör inte den kopplingen till mitt arbete egentligen, utan jag vet ju historien liksom om hur jag blev anställd i AIK hade ju exakt ingenting med min pappa att göra. Men
får du någonsin höra det, att någon tror att det är, för ibland kan det bli så ner på babies ungefär, att man kommer in på sitt namn.
Ja, det var alltså, i början alltså, när jag blev anställd, så någon enskilda gång så där, men annars så tror jag att folk förstår dels att AIK inte riktigt fungerar så att du kan anställa någon på grund av att ens pappa jobbade där för 20 år sedan. Liksom.
Så nej, men du såg också, du måste ju sett upp- och nedgångar, och han kom och gick och mycket maktkamper och politik som det var, för att det kanske inte alltid gick så bra på den tiden i AIK. Det gick ju väldigt bra ett tag, men sen perioden när det var tyngre. Hur kunde detta ändå locka dig att träda in i den verksamheten?
Jo, men jag har ju också sett att det är en, det här är ju en industri som bygger på hopp och passion och drömmar. Det är ju klart, det går ju inte att komma ifrån att det låter så starka ord när man säger liksom kärleken man får till sin klubb. Men det är ju de facto så att när du väl har anammat din klubb och ditt lag, då är du ju fast. Och det är ju klart att för mig som AIK-are att inte kunna ta ett uppdrag i den klubben jag älskar när andra anser att jag är kvalificerad för det uppdraget och jag själv anser att jag skulle kunna ha något att bidra med, så är ju det bara märkligt. Sen så tycker jag ju att den delen av fotbollen med politiken trycket egentligen då, om man säger så, som en i nordiska mått med ett stor klubb AIK ändå är ju grunden bara någonting positivt. Det vill säga att vi vet ju om de här parametrarna. Jag vet vad jag har att vänta mig i den här rollen. Och jag vet också hyfsat väl vilka fällor man ska undvika som klubb eller som jag som person för att hamna där. Och samtidigt då, så att uppsidan när vi lyckas är ju fenomenal, och när vi har hela klubben när hela klubben jobbar tillsammans åt ett och samma håll, det är en helt euforisk känsla, och det är någonting som organisationer utanför idrotten eftersträvar, alltså lägger enorma resurser och pengar på för att kunna uppnå, som man aldrig når, och det har vi i vår folkrörelse gratis liksom. Så att för mig är inte det är inget som avskräckt.
Du kom ju till AIK 2018, biljett och årskortsansvarig. Vad gjorde du innan det? Jag vet lite att du jobbade på Friends Arena, men vad var det som gjorde att du till slut hamnade i AIK till att börja med biljett och årskort?
Ja, men jag jobbade ju med idrottsarrangemang, först då specifikt på Friends Arena och sen på Stockholm Live, som driver både Friends Arena och Arena Södra om stan. Och framförallt så jobbade jag med till slut då mycket med olika förbund och driva in de olika mästerskapen som ska genomföras i Stockholm på de arenor som finns. Och till sist hade jag gjort det i 7 år. AIK hörde av sig och det fanns en möjlighet till att börja AIK. Jag tvekade inte särskilt länge. Nej, tackar jag.
Och sen har du ju tagit klivet först vice vd och hoppat in några gånger som tillförordnad, och nu blev du ju vd för ett knappt år sedan. Om man tänker sig ibland att idrottsföreningar, att man kanske ska ledas av folk som inte är supportrar, att man inte dras med i den här passionen. Det finns ju, åtminstone den riktningen finns ju ibland kring idrottsklubbar. Du är ju precis tvärtom, jag menar, du har vuxit upp med AIK och har allt det. Vad är plusset med att ha din bakgrund i den rollen, och vad är ett eventuellt minus?
Ja, alltså, om frågan då är om man ska göra det generellt, att ha någon som har en förståelse för AIK-kontexten och inte lyfta bort det från mig som person, så tror jag att det stora, alltså, det är klart att det är en fördel om man förstår vissa faktorer, inte bara kanske inom AIK utan inom fotbollen eller idrotten både vad avser supportermiljö eller förstår för all del liksom, var befinner sig fotbollen i ett marknadsvärde till exempel, för det är ofta någonting också som jag ser att man överdimensionerar när man inte jobbar med fotboll till exempel. Sådana delar tror jag är positivt att du har en kännedom om, men ingenting som är omöjligt att lära sig om du inte skulle ha det naturligtvis. Sen är det ju naturligtvis att du behöver hantera dina klubbkänslor så tillvida att din funktion och din roll är ju att hålla huvudet kallt och fatta beslut som är bra för verksamheten både på kort och lång sikt, och inte låta dig styras och påverkas av yttre faktorer. Och för min egen del känner jag att jag balanserar det här rätt bra. Jag tar ju naturligtvis influenser från våra medlemmar, för att vi jobbar fortfarande på något sätt på medlemmarnas mandat. Och det är klart att jag kommer inte gå i motsatt riktning mot vad klubbens, det är som man bedömer liksom den stora majoriteten av klubben vill arbeta efter. Men samtidigt så behöver vi fatta obekväma beslut som kanske inte alltid kommer uppskattas av alla AIK-are, men som vi vet är det bästa för klubben på sikt. Och då tror jag nyckeln bara mest handlar om transparens och kommunikation, och försöka förklara varför och kunna stå för de beslut man fattar.
Jag menar, din företrädare Manuel Lindberg blev ju utbränd. Nu hade han två positioner samtidigt och fick ju känna av mycket av den här kritiken. Men jag menar, sen SM-guldet 2018 har det ju varit rätt mycket omsättning på olika positioner. Vad betyder det att det inte blir någon kontinuitet?
Ja, men kontinuiteten är ju viktig, om inte annat för att kunna, det blir ju så att varje ny person som kommer in på en rätt högt ledande befattning har ju naturligtvis sin egen personliga bild över hur föreningen ska drivas eller hur det område man ansvarar för ska skötas. Och det måste man ju få ha, så funkar det ju i alla sammanhang, speciellt när det är seniora personer som vi rekryterar. Så du vill ju inte komma till en fabrik, du vill ju på något sätt bidra med din egen kompetens, och som organisation behöver du ju snappa upp det också. Men risken är ju att du tappar liksom en röd tråd, och det tycker jag är tydligt i AIK att vi har gjort också sen SM-guld 2018. Vi har ju liksom tappat en tydlig inriktning på hur vi ska bedriva kanske framförallt sportlig verksamhet. Och det är ju något vi fångar upp nu och tar tillbaka. Och det är ju egentligen det mesta vi pratar om här både här på kontoret eller i sporten idag. Det är att vi behöver göra allting personöverskridande. Det vill säga att oavsett vem som kommer sitta på min position eller på en sportchefsposition eller chefstränare eller vilken funktion det än är, så ska det finnas ramverk som är klubböverskridande. Liksom. Det jobbar vi jättemycket med.
Typen av struktur har inte funnits?
Den har ju funnits i viljan säkert, men det har ju liksom blivit, det har ju varit väldigt speciella år också med fokus på, vi har en pandemi som har gjort att klubben har behövt fokusera kortsiktigt. Det har ju varit för enskilda personer speciella situationer naturligtvis, oavsett liksom för Björn Westerholm när han väljer att sluta självmant för att han saknar fotbollen och flytta till Danmark, och Manuel har ju sin historia med hur hans uppdrag liksom blev i slutändan liksom. Så att det är ju klart att det finns personliga skäl till varför vi liksom varför vi har haft svårt att kunna förhålla oss till riktlinjer. Men riktlinjer har ju funnits där, och vi har ett visionsarbete i grunden som vi ska rätta oss efter och allt sånt där. Det har varit väldigt händelsestyrt och situationsspecifikt. Och kanske att vi, om vi ska vara lite självkritiska, att vi har tillåtit oss att bli lite för händelsestyrda. Och det är väl det vi behöver göra läxan på nu, att framöver så ska vi, oavsett, för vi vet att saker kommer att hända i AIK, det gör det alltid. Och hur tacklar vi det då? Så ställ oss mer den frågan, hur tacklar vi oss när det blir situationer som gör att vi normalt sett har tvingats bli kortsiktiga, att liksom så här, hur orkar vi igenom det, vad har vi för skydd mot det, etc. De typerna av frågor tror jag är jätteviktiga att vi pratar om nu.
Håller ni på att sätta det tydligare nu, så att det ska finnas att om du faller ifrån, alltså liksom lämnar inom ett par år, så kommer den som tar över efter dig veta mer att det rullar på, det finns en struktur?
Ja, för att vi har ett visionsarbete i grunden som jag nämnde, som vi lanserade i början av 2022. Det vi med lite tid kan se saknas i det här visionsarbetet, det är tydliga strategier för hur vi når de här visionära målen. Och det är något som vi har jobbat med ända sedan i somras, att försöka titta på, okej, de olika, för det finns en mängd olika bra strategier. Jag tror att det handlar framförallt om att få ihop dem. Och precis som du säger då, att Om de är hållbara över en längre tid så ska det inte spela någon roll vem som kommer i den funktionen. Men då gäller också att man är så pass ramstarka att de här strategierna är överordnade eller och faktiskt tillräckligt attraktiva för en potentiell framtida vd, potentiell framtida sportchef eller chefstränare att takta in i. För det är väl kanske det också, att det är väldigt lätt att sätta på papper att klubben ska agera på det här sättet. Men om det hämmar till exempel en chefstränarrekrytering, det vill säga om det är ingen chefstränare som vill falla in i de här ramarna, då kommer det hämma klubbens utveckling. Då är det bättre att vi skapar ett ramverk som gör det tillräckligt attraktivt för de här positionerna att kunna att vilja jobba inom. Och det, sådana frågor ställer vi oss nu. Och plan B. Vad händer om det blir händelser som gör att vi faller ifrån? Hur kan vi fortsätta vara strategiska även om vi blir utsatta för någon form av situation som gör att vi behöver tänka kort sikt också? Liksom?
Utifrån sett så upplever man i fotbollen att det är väldigt mycket starka män. Nej, men att det är personrelaterat. Att ta Djurgården till exempel, när Bosse Andersson och Henrik Bergen försvinner, så kommer en svacka. Och sen när de kommer tillbaka så blir det ordning på ett annat sätt. Att det ofta är det. Hur går det ens att komma ifrån det av personberoende?
Ja, det är en jättebra fråga. Och jag har ju sagt till mig själv att jag vill komma bort från ett personberoende. Men jag är också... Jag har också den positionen att jag behöver ansiktet utåt för att prata om vissa frågor. Till exempel, vi hade ett uppbrott med en agentfirma här i höstas. Det är oansvarigt av mig att skjuta ner den frågan till någon. Jag är ytterst ansvarig. Jag behöver ta den frågan. Och då blir det jag som är ett ansikte för det. Och det är också lite av det som i fotbollens kontext. Att vår valuta på något sätt, om man säger så, det är ju att betala tillbaka med liksom hopp, passion och drömmar till våra medlemmar och supportrar. Det är inte pengar. Och det gör ju automatiskt att du... Det är en sån miljö där du gärna glorifierar. Eller det blir väldigt svart på vitt. Liksom. Den här personen är good guy, den här bad guy. Så det liksom ligger i tävlingsmiljön också med antagonister och motståndare och så. Så att jag tror att det är jättesvårt att komma ifrån det, att det blir personberoende, även om vi måste hela tiden jobba med att minska det. Och framförallt har mitt ansvar i att inte låta vare sig mig själv eller andra personer i vår organisation ätas upp av det.
Men det måste vara lätt att dra sig in i det, att man själv börjar tro på att jag är one of the good guys, att man liksom charmas av det rampljuset och uppmärksamheten när det går bra.
Ja, och jag jobbar jättemycket med den här frågan med mig själv, att inte hamna i den fällan, därför att även om jag får uppskattning från AIK och AIK-supporter, försöker hela tiden liksom gå tillbaka till mig själv och tänka, okej, men vad är mitt uppdrag? Och varje beslut vi tar behöver jag stå för. Om jag ska stå för de här besluten som blir för, där jag får applåder, då kommer jag också behöva stå för applåder där jag får bura upp. Och det är så här, den typen av frågeställningar jobbar jag med hela tiden. Plus att jag tycker det är rätt osunt och oklädsamt att på något sätt personifiera AIK. Vi är en medlemsförening och vi har alla funktioner och roller. Min funktion är bara en del av hela AIK. Liksom. Så att det, jag tror att, och desto mer jag tänker på det här, desto mer som jag speglar det, så desto mer så kommer min omgivning också göra det. Till exempel att vi pratade om det väldigt tidigt när jag från somras, så pratade jag om att vi måste börja jobba med att säga vi hela tiden. Vi gör det här, vi fattar de här besluten. Just för att avpersonifiera beslut eller händelser. Men det är svårt. Det är jag som sitter här i den här intervjun och ingen annan. Liksom, så att
det är ju en speciell utsatt situation, mer av en livsstil än ett jobb, när man, oavsett om man är sportchef eller vd eller så, det är ju otroligt krävande. Hur mycket bollar man med andra i fotbollssverige, eller gör man inte det för att vi är konkurrenter?
Nej, man bollar jättemycket. Alltså på klubbchefsnivå så kan du vara rätt öppen med utmaningar och frågeställningar och tankar. Det är klart, du avslöjar ju inte direkta affärshemligheter på något sätt naturligtvis, men du kan bolla liksom situationen.
Vad kan det ge en?
Men det kan ju vara, agentfrågan är en sån del där vi har där samverkan har gått jättemycket framåt under hela 2023. både här mellan Stockholmsklubbar men också på ett bredare, på ett nationellt perspektiv. Vi har publikfrågor, ordningsstörningar, massa sådana delar som, där vi samarbetar och tar hjälp av varandra.
Det är ju lätt att köra sig ut på sig själv. Hur balanserar du uppdraget med fritiden? För det är ju svårt att dra gränsen. Det finns ju alltid någonting du kan göra.
Ja, så är det ju. Jag tvingar mig själv och tar hjälp av min familj att tvinga mig själv också. Med blandad framgång ska sägas. Att stänga av. Men det är klart att hela tiden, även om det är utmaningar eller vi sitter i liksom svåra situationer, så sitter ju det och maler igen rätt konstant. Men det är också i utvecklingsfrågor och när det är positiva delar där man sitter och jobbar med föreningen framåt. De tankarna och de idéerna bär jag också med mig hela tiden. Jag kommer inte ifrån det, men jag behöver lära mig själv mer än vad jag gör idag, ska jag säga, att strukturera upp det och stänga av och vara närvarande framförallt med vänner och familj, för annars blir man ju dessutom rätt otrevlig person.
AIK ska ju byta ordförande. Robert Falk har ju sagt att han inte ställer upp. Vad behöver AIK i nästa ordförande?
Nej, men jag tror alltså allt handlar ju om förtroende från medlemmarna, såklart. Är ju ett AKO för att kunna vara en fungerande ordförande. Ett bra styrelsearbete som jag måste säga att Robert har stått för. Han har varit väldigt duktig liksom, att strukturera upp styrelsearbetet. Du behöver en tydlig rollfördelning mellan tjänstemannaorganisation och styrelse. Vi behöver, ja, och sen så naturligtvis också en styrelse som jobbar både långsiktigt med divisionära för AIK, men också långsiktigt för sitt eget styrelsearbete. Att man tänker sig långsiktigt, att du inte går in, vare sig om det är ordförande eller enskild ledamot, som att men jag är med en mandatperiod här och sen sticker jag av. För att jag tror att kontinuiteten i styrelserummet är minst lika viktigt som kontinuiteten på tjänstemannivå.
Vet du vem det blir?
Nej, ingen aning. Det är valberedningens...
Jag gissar att valberedningen bollar med dig.
Ingenting kring styrelseförslag och sånt där. Det ingår inte i deras uppdrag eller mitt. Och jag vill verkligen hålla mig långt borta ifrån det, för att det är mina framtida chefer man pratar om. Jag vill inte vara förknippad med hur en framtida styrelse ska sätta sig. Däremot bollar valberedningen med mig löpande under året. Där man gör utvärderingar både på styrelseledamöterna och på mig som högsta tjänsteman, hur styrelsearbetet fungerar, men det är en annan sak.
Om man tar demokratin, som ju är föreningsdemokratin, då omdiskuterad, ibland kan det nu ifrågasättas för att det är rätt få medlemmar som kommer på ett årsmöte. Sen har ju AIK varit motsatsen några gånger när det har varit väldigt engagerat och upp mot 1000 pers. Hur viktig är den delen?
Ja, men den är ju fundamental. Livsviktig för föreningarna föreningslivet i Sverige. Och föreningslivet i Sverige är ju en enorm folkrörelse. Så att medlemsdemokratin, hur outnyttjad den än ibland kan vara, kan vi aldrig göra avkall från.
Vi sitter ju här någon dag efter ni har sålt Jonas Kusiasare till Bayern München. Hur är känslan?
Ja, men blandat. Det går ju att se från en mängd olika perspektiv. Jag tror inte vi har gjort någon hemlighet av att under rätt förutsättningar så är det ju klart att man gärna vill behålla en sån som spelare under en längre tid. Men det är många olika perspektiv som ska in. Det är vilka bud finns här och nu, och vad finns det för bud på andra spelare eller inte bud på andra spelare? Hur ser ekonomin ut här? Vad vill spelaren själv? Hur ser truppsammansättningen ut för framtiden? Så det är en mängd olika perspektiv som behöver bollas in, såklart. Och då landar man att det här är bästa beslutet för klubben här och nu. På sikt så är det klart att vi gärna utvecklar och utbildar våra fotbollsspelare längre, och framförallt också så att man får en möjlighet att visa upp sig på A-lagsnivå i större utsträckning än vad kanske Jona haft. Å andra sidan så är det en väldigt bra affär för den åldern som Jona befinner sig just nu. Så går det att se det från det perspektivet också.
Fanns det någonting i det avtalet? Jag menar, han kom ju i en omdiskuterad situation från Brommapojkarna kring alliansens samarbete som inte följdes och liknande, och ni gjorde ju en deal med BP att de får en del av det. Fanns det någonting där som gjorde att spelaren och dess representanter hade en lättare väg ut, att de fick in en klausul, vi byter till er om vi har en väg ut vid ett visst pris?
Nej, ingenting sånt.
Utan ni har ägt affären till 100%?
Ja, 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 absolut.
Hur, när du ser tillbaka att allt det stök som var kring Kusiasare och förbundet och liknande, alliansen?
Ja, alltså Kusiasare är ju, jag kommenterar inte på enskilda case här, och Jona var väl ett case. Sen var det väl framförallt en, när man tittar på den alliansöverenskommelse, så gällde det framförallt en annan spelare då kanske, och där kan vi försöka vara tydlig med att det här var olika frågor då, men det var ju under samma tid, och det var ju under kanske, vad ska jag säga, en del av en konflikt som AIK hamnade i tillsammans med Brommapojkarna. Den är utredd nu, eller rätt sagt att jag ska säga att en konflikt som AIK hamnade med hela Stockholmsalliansen, för det är nog viktigt att ta med sig. Det var egentligen inte bara med Brommapojkarna, utan det var med hela Stockholmsalliansen. Den är utredd, och från vår perspektiv så känner vi att vi vill gå vidare. Vi har slutit en överenskommelse med Brommapojkarna, och that's it liksom.
Om man ser till att när man läste er rapport från Q3, så får man ju ändå intrycket av att ja, ni behöver sälja helt enkelt. Hur mycket tryck fanns att faktiskt hämta in pengar? Du nämner ju själv att beroende på vad det fanns förbud på andra spelare och liknande.
Nej, men det är absolut. Ekonomin är ju, alltså så här, vi har ju gjort rätt tunga transferfönster investeringsmässigt här under en lång rad, och det är klart att ett sånt den typen av investeringar som man gör här i sommarfönstret gör vi normalt sett inte. Det är ju nästan som att vi har byggt trupp två gånger på samma år. Det är ju klart att det är ju det är liksom en abnormal investeringsfas, kan man säga. Vilket påverkar ekonomin, samtidigt som våra intäkter också skjuter i höjden. Så att just nu så körs föreningen väldigt mycket på högvarv. Vi har högre intäkter än vi normalt har, men vi har också högre kostnader än vad vi normalt har. Och det där är ju framförallt en fråga för hur cashflow blir. Därför att inbetalningar och utbetalningar sammanfaller väldigt sällan. Så det är klart att det kan ju komma en stor inbetalning helt plötsligt. Då blir det cashflow, men det kan också komma en stor utbetalning vid ett specifikt tillfälle. Och då det blir liksom större fluktuationer i kassan liksom. Det behöver vi hålla mycket mer koll på. Så att vi har ju gått över till att vara väldigt cashflow-orienterade i vår styrning just nu.
Om man ser till Thomas Berntsen som kom in i maj och som ju började, ja, köpte in en del precis, Saletos och company i somras. Känns ju som att han städar ut en del av de spelare som inte, ja, det har inte lirat helt enkelt. Så är det ju i fotboll och så. Hur mycket direktiv har det varit till honom att vi behöver bli av med de här?
Nej, inte direktiv på det sättet, utan han äger ju truppsammansättningen såklart. Däremot så tror jag att det faller sig naturligt, eftersom Thomas var väldigt tydlig när vi rekryterade honom med att han jobbar hårt med det som han definierar som en högpresterande träningskultur. Och han var väldigt specifik med hur han vill se den kulturen, vilken typ av omgivning han vill skapa ner på Karlberg. Och då är det klart att då gör ju han bedömningen att det är en viss typ av spelartyper som ska passa in där. Det styr också rekryteringarna väldigt mycket. Han har fem olika KPI:er som han i första hand utgår ifrån. Eller som vi utgår ifrån, ska jag säga.
Och KPI:er för dem som inte är...
Ja, förlåt. Key performance index, alltså, det vill säga att det är alltså nyckeltal egentligen för hur en karaktär på en fotbollsspelare ska vara. Det handlar liksom om träningsvilja, det handlar om prestation, det handlar om någon form av liksom vinnarkompatibilitet, hur du kan hantera en klubb som AIK, etc. Det är nerspecificerat då liksom. Och så gör man bedömningen utifrån hur den spelaren ska passa in i de här olika kategorierna. Och då gör väl han den bedömningen att vissa spelare inte gör det idag och behöver ersättas med spelare som gör det. För att det är också en väldigt tydlig riktningsförändring i det sportsliga arbetet, att vi pratar nästan uteslutande om de 330 plus dagar om året som det inte är match, där laget gör själva jobbet egentligen. Och matchen ska egentligen vara en resultat av den prestationen som du gör på träning. Tidigare så har AIK fokuserat rätt mycket på positioner och enskilda namn som ska falla in i en startelva och sen så hur du bygger truppen under från det. Jag upplever inte så på Thomas specifikt då, eller på någon sportsliga ledning generellt, utan det är tvärtom, det vill säga att du jobbar med truppsammansättningen som helhet och startelvan i sig, det blir chefstränarens uppdrag liksom.
Om man ser att han har in i sitt andra fönster, det svenska fönstret öppnar ju egentligen idag tror jag och kör i 8 veckor. Och om man ser hur många fönster innan man har en helt liksom Thomas Berntsen-trupp?
Ja, det är en bra fråga. Det går ju nästan inte att svara på. Vi har ju en del spelare som kommer hålla i ett tag så det beror på.
Ja, okej. Okay. Men alla blir inte av med helt enkelt som passar in på de här kopierna. Men...
Ja, fast vi behöver ju inte vilja bli av med alla heller som är med sedan tidigare. Det är ju inget självändamål att bli av med.
Nej, men nej. Några har man ju försökt sälja utan större lycka. Det har ju ändå framgått. Och för de som följer det mer dagliga kring AIK. Men om man ser att det ändå kostar en väldigt massa pengar liksom att stöpa om det här liksom, fönstret från Manuel Lindbergs fönster och hela vägen. Har du en prislapp för det? Eller vill man ha en prislapp för det?
Ja, men det jag tycker inte det är riktigt fullt ut relevant. Utan det ska man ju ställa till att man alltid gör omjusteringar i truppen varje år. Ska man ju bedöma det. Det varför du ställer den frågan är ju därför att vi har misslyckats med våra sportsresultat tidigare. Och vi har behövt sätta in andra pengar. Så du kan ju mäta prislappen på det. Ja, prislappen var sommarfönstret skulle man kunna säga. Å andra sidan, det blir ju också spekulativt. Hur många av de värvningarna hade vi gjort även om vi har legat 4. Det kan vi inte svara på. Liksom. Och när det gäller den avyttren av spelare som vi har nämnt här så nämner man så framkom medieuppgifter om olika prislappar på det etc. Det är ju, alltså, de spelarna får ju inte fullt löneutrymme för det här året så du skulle ju kunna vända på att säga att det blir besparing av lön om du ska titta på det sättet.
Det vill säga att en spelare som lämnar man bryter kontrakt så kanske de får en del av sin kontraktsersättning.
Typ så. Ja. Och jag menar, och det stora i den här frågan är egentligen inte prislappen på kort sikt så, utan det stora handlar ju om att så här kan vi inte hålla på, utan vi behöver ju bygga efter en tydlig röd tråd, en tydlig strategi så vi har en trupp som är i progress och liksom inte en trupp som du behöver göra så stora skiftningar på. Det är framförallt det. Men på kort sikt så det blir en smäll såklart för AIK. Men vårt uppdrag är ju att ta oss ur den och ekonomin har svängt snabbare än så.
När man kollade Q3 så stod det även om en tvist med Vasalund kring Robin Tihi. Är ni överens? Det kunde i så fall drabba er negativt några miljoner och flytta ner det i den. Ni har ju olika transferintervaller vad spelare ger. Har ni löst den tvisten?
Nej, men den är rätt inaktiv ska jag säga. Men jag överlåter den till våra jurister. De har kontakt med Vasalunds jurister och det var länge sedan. Ja. Eller i alla fall någon månad drygt i alla fall, som någonting som jag hörde där. Så att den är inte avslutad, men den är rätt inaktiv.
Som du nämner, höga intäkter, jag menar, otroligt publikdrag och rekordartad partnerförsäljning och så. Går det att ta det ännu mer?
Absolut. Absolut. Och det här är någonting där jag själv har ställt om mitt mindset på. För jag trodde nog, framförallt innan pandemin, så trodde jag liksom inte att kanske vi nått taket, men att vi nådde en tillväxtnivå på publikintäkter som liksom skulle liksom kanske ebba ut och var väldigt sakta växande sådär. Nu ser vi att nu omsätter vi i runda slängar mellan 65 och 70 miljoner på publikintäkter. Om vi går tillbaka till 2017 så låg det på 45. Den tillväxt som vi har sett efter pandemin så ser jag att det är inte orimligt att AIK inom ett par år kommer att omsätta 100 miljoner publikintäkter. Så det är någonstans ett mindset som jag har skiftat. Vi ska nog vara rätt aggressiva i våra satsningar på publiktillväxten. Den kommer gynna AIK.
Hur gör man det? Höjer man priserna eller jobbar man med differentierade biljettpriser för någon ny grupp? Eller hur tänker
du? Det är en hel, det är både en årskort och lösbiljettstrategi som ligger i grund och en marknadsföringsstrategi såklart. Där känner jag att vi har jobbat rätt mycket med, vi har ställt om väldigt mycket till digital marknadsföring till exempel från 2018, vilket har varit väldigt lyckosamt för oss. Vi jobbar med
med det man kallar för automatiserad marknadsföring, mycket mot våra biljettköpare etc. Och det är det som gör oss lyckosamma. En annan bra strategi som vi hade var ju att tidigare lägga vår årskortsförsäljning. Tidigare låg den runt jul ungefär, så vi började förnyelsen. Nu har vi lagt den vid löning september som standard. Det betyder att vi har en förnyelse av årskorten klar i november och kan börja med nyförsäljningen. Det här betyder att vi har ökat årskortsförsäljningen så pass mycket att när vi släpper matcher så börjar det ju på en betydligt högre siffra. Så vår årskortsförsäljning nu börjar närma sig 15 000. Ja, då börjar det ju med... Alltså, ja, det är ju 15 000 direkt som du släpper upp, vilket gör att det är mycket lättare att skapa hås. Du säljer på ett par tusen biljetter och sen så efter tre dagar så nu är AIK Värnamo här, vi har 19 20 000 biljetter sålda. Istället om vi hade haft 8 000 årskort så hade vi varit uppe i 11 12 000. Det är en helt annan siffra att kunna kommunicera. Det ger liksom inte alls det draget. Du får inte med ambassadörer från AIK-led att vilja marknadsföra matchen och allt sånt där. Så den höga årskortssiffran som vi har är otroligt viktig i vår marknadsföring för lösbiljetter till exempel.
Vad tror du också som ligger bakom att det lockar så mycket folk? Att ni har kommit upp i årskort? Och jag menar, ni är ju inte ensamma i svensk fotboll. Nej. Men vad är det som ligger bakom det?
Ja, det är ju mängder av faktorer. Dels så vill jag nog tillskriva liksom vårt eget systematiska arbete. En del av det i alla fall. Och sen så tror jag också att pandemin visade på hur saknaden av fotbollen verkligen kan, eller saknaden av sociala sammanhang ska jag säga, påverka människor. Och det har verkligen gett en boost där. Jag tror också att den boost som var en direkt följd av postpandemin när man öppnade upp har också skapat någon form av känsla att det är kul att gå på fotboll. Alltså det är en stor gemenskap att gå på fotboll, vilket har liksom i sig gjort att du har fått igång en snöbollseffekt av att kunna driva ökade publiksiffror.
Hur överraskad var du med tanke på att det inte gick så bra sportsligt att det ändå folk slöt upp?
Jag var inte så överraskad. Ja, jag är nog överraskad att vi hade sånt högt publiksnitt, men samtidigt så är det är lite typiskt i kanske mentalitet hos en klubb som AIK att okej, det ser förjäkligt ut på planen, men då ska vi fan se till att vinna det här. Och den typen av mentalitet tror jag det är lite symptomatiskt för AIK. Jag gissar att vi hade haft en helt annan utveckling om vi hade harvat i någonstans runt 6, 7, 8. Då hade det mer varit en allmän besvikelse. Jag tror att det liksom hade pyst ut mycket mer. Nu knöt man näven och ville visa att vi står upp för den här klubben. Och det är en energi som man måste ta med sig ner på fotbollsplanen sen. För den är enorm. Men jag var inte överraskad över att det var höga siffror. Sen att de var så höga kanske. Det var glädjande.
Vad talar för att ni kan skriva upp partner, sponsorskap, ännu mer öka intäkter där?
Men rätt mycket. Där har vi också ändrat fokus till att jobba mer med värderingen av partnerskap är mycket mer baserad på långsiktighet, föreningsnyttan, vår folkrörelse egentligen, mer än kanske exponering och matchupplevelse på herrarnas matcher, vilket har varit en stor del av sponsorlandskapet generellt inom svensk fotboll tidigare. Och vi ser att det här är något som partners är beredda att betala mycket mer för. Det är en helt annan typ av partners som attraheras. De är inte lika påverkade av sportsresultat heller, utan tänker mer långsiktigt sin investering, vilket gör att vi kan ta ut ett högre värde för det. Så att jag är optimistisk inför att partnerintäkterna ska öka över tid.
Vad betyder det för att partnerskap och sponsorskap att damlaget är tillbaka i Allsvenskan och att det inte bara är ett härlag i högsta serien?
Det betyder rätt mycket. Det betyder mer för ännu mer för klubben som helhet ska jag säga, än kanske riktade insatser mot just Skytteholms IP. Just för att det är lag som satsar på både herr- och damfotboll har ju någon slags, vad ska jag säga, jämlikhetsfokus som genomsyrar föreningen etc. Så att jag tror att det är också en del av den här värderingen man gör, att AIK är en stor och bred klubb med ett jämlikhetsfokus. Det är definitivt.
Vad är det sportsliga målet för 2024 för härlaget? Jag menar, han tog SM-guld 2018 och sen har det ju mest varit turbulens, känns det som, och inte så mycket framgångar.
Jag är jäkligt försiktig med att uttala mig om något specifikt mål. Jag är fruktansvärt ödmjuk för att i min värld så är vi fortfarande 11 i allsvenskan på härarna. Vi har inte spelat sen allsvensk match sen sista omgången i november, och så att vi är fortfarande på 11:e plats, och det där, den ödmjukheten tror jag man måste ha med sig. I AIK fotbollsvision så är det tydligt, AIK ska vara topplag 1-3, vi ska etablera oss i Europa. Hela 2024 kommer ju handla om att ta så stora steg som möjligt i den riktningen, men hur långt jag vill inte säga det, för att det sätter onödig epitet på det liksom. Utan alla ska bara veta att det är träning för träning, match för match, och ta sig den riktningen. Och detsamma gäller våra damer. De har samma målsättningar långsiktigt. Där kommer man ju från en annan plattform kanske, det vill säga att du är inte den naturliga storklubben på damsidan som du är på herrsidan, såklart. Så att jag tror också att vi själva behöver ha mer tålamod, och att tillväxten behöver ske successivt. Vi behöver ha ett fokus på att etablera oss först och främst etc. Men riktningen är tydligt utstakad även där.
Om man börjar med härlaget, så är en kritik som finns i AIK-land är att ni värvar äldre spelare, och det finns ju det här projekt 500. Det är väl ett par AIK-are som är involverade i det SEF-projektet som ju tycker att ni borde värva på ett annat sätt. Hur ser du på det? Även om Berntsson äger den sportsliga frågan, så är det ju ändå någonting som ligger på AIK.
Nej, men alltså det man pratar om är ju egentligen att öka så mycket truppvärde som möjligt. Eller så här, egentligen, AIK, precis som alla andra fotbollsklubbar, bara ett enda mål. Vi ska vinna matcher, vi ska vinna mästerskap. Och för att kunna göra det så behöver vi skapa kontinuerliga intäkter. Och där vi befinner oss nu, så vi är säljande klubbar allihopa i Allsvenskan. Och det gör ju att vi behöver ha strategier för att skapa så högt truppvärde värde som möjligt. Problemet tycker jag, det är att utvärderingen av långsiktighet är alldeles för kortsiktig. Det vill säga att vi vet vilket år vi har bakom oss. Vi har väldigt många nya personer på ledande befattning. Vi har flaggat för att vi behöver göra en omgörning i vår strategi, eller rätt sagt så här, att vi har en hel del strategiska block i vår verksamhet som behöver formeras ihop, svetsas ihop. Vi behöver få en enhet i det, vi behöver få en röd tråd. Vi har en ny styrelse på plats efter ett årsmöte här. Det finns så många delar där jag känner att just nu värderar du varje enskild transfer in eller transfer ut på en historik snarare än att kunna se och kunna bedöma det långsiktiga resultatet om ett tag. Så att jag försöker att inte förhålla mig så mycket till det. Jag håller med om att AIK ska ha en strategi där vi tillåter unga spelare att växa. Dels av skälet för att det ligger i DNA. Vi har en väldigt stark satsning på vår egen akademi som skapar ett starkt AIK-skap, men också utifrån kommersiella skäl. Det vill säga att vi vet att den typen av spelare är betydligt mer försäljningsbara, och har vi dessutom fostrat dem själva, så är det väldigt högt return on investment på en sån spelare om man ser det lite affärsstrategiskt. Men vi behöver också vara ett lag som presterar. Och oavsett om vi presterar med unga spelare eller med gamla spelare, behöver så här, det har i sak ingen effekt på prestationen. Men vi behöver, om vi har ett lag som presterar bra, så kommer unga spelare också utvecklas och framförallt kunna säljas med högre priser. Det är väldigt svårt att ta betalt för en spelare när laget ligger 11.
Och man inte har spelat så många matcher från start, då blir det svårare.
Precis. Men en spelare som inte har spelat så många matcher från start, men ändå varit med i en träningsgrupp som på ett lag som kommer 3-4, kommer fortfarande ett högre pris än ett lag som spelar 11.
Just att ni på senare år ändå släppt många talanger, Ayari och även tidigare. Det känns som att ni ibland att ni säljer tidigt för att ni behöver de pengarna. Eller är det felaktigt sätt att säga det?
Nej, men så kan det väl säkert ha varit. Men det är också så här, en försäljning är också det är situationsspecifikt. Det var lite det som vi var inne på med Jona också, att du kommer aldrig komma ifrån det. För att det, om man säger att det är för tidigt, vilket jag ska inte säga att det inte har varit så alltså, i vissa enskilda fall. Så. Men om man säger att det systematiskt är för tidigt, då måste vi också sätta upp ramarna för vad det är för tidigt. Då. Baseras det på kontraktslängd kvar? Baseras det på ålder? Baseras det på antalet spelade matcher? Budgivningen? Vilka delar är det som definierar att det är för tidigt? Och när blir det för sent? De frågorna behöver i så fall definieras. Jag tror att med de som jobbar med det här, det vill säga att de sportsligt ansvariga i klubbarna, kommer alltid hamna i ett läge där du får bedöma situation för situation. Liksom så här. För det kommer heller aldrig upp till ytan de affärer där vi själva har sagt att nej, det här är för tidigt, den bromsar vi och så håller vi. Utan det är ju bara på försäljningarna sen som det ska bedömas.
Ja, det är korrekt. Om man tar damerna, så Manuel, när han var här, målade upp en rätt mörk bild för damallsvenskan. Hur mycket får det kosta och hur länge kan damlaget vara en minuspost i er verksamhet?
Jag ska aldrig uttala som att det var en minuspost, utan det är ju AIK fotboll som helhet i sådana fall som är en minuspost. Alltså vår kärnverksamhet är att spela fotboll, och vi har liksom ingen annan målsättning än att få göra det och prestera bra resultat. Sen går det inte att driva verksamheter, men då menar jag återigen, klubben som helhet liksom kan inte drivas på minusresultat hur länge som helst. Du måste få igång det. Men det är så här, det är bättre att titta på okay, hur ser utvecklingen för damfotboll generellt ut i Sverige? Och jag kan väl dela den synen som var kopplat till det vi just pratade om med till exempel korta kontrakt eller ålderstigna spelare och sånt där. Det kan ju känna inom damfotbollen så har man haft en lite för kortsiktig strategi generellt, vilket också har gett effekt på klubbar som faktiskt inte har kunnat klara ekonomin och gått omkull. Och det är ju rätt allvarligt. Det där ser vi ju inte riktigt i elitverksamhet på här sidan ändå. Och ett av skälen till det är ju för att man inte har igång en ordentlig transfermarknad. Jag tror att transfermarknaden på damfotbollen kommer öka markant under de kommande kanske 5-10 åren. Och AIKs strategi där handlar ju om att ha en så stark akademi som möjligt, för och hela tiden pusha upp kontraktlängderna för att kunna ha material för att hänga med och vara i ett bra läge när väl transfermarknaden sätter fart, vilket den redan har börjat göra. Så därför kan du säga att vi blir ett misslyckande när vi tappar en spelare på Bossman, men det är ju också en följd av hur kontraktsingen liksom hur branschen ser ut där då. Det är svårt att driva på väldigt långa kontrakt i en värld där spelarna är vana vid väldigt, väldigt små kontrakt. På herrfotbollen kan du hela tiden visa upp, du har en historik av att visa case, där du kan säga att ja, men kom till oss så kommer vi sälja det. Om vi skriver ett 5-årskontrakt med oss så kommer vi kunna sälja det inom 3 år. Sådär. Men för en damspelare finns inte det caset att kunna visa upp, och då blir det mer större osäkerhet. Så att vi jobbar lite i motvind, men tar steg sakta men säkert.
Ser man att damerna flyttar in på Friends någon gång och spelar någon match, eller Strawberry som det ska heta från i sommar?
Det ligger i planen att de ska göra.
Just arenan är ju något med Strawberry och namnskiftet. Hur inspelade var ni på skiftet?
Vi fick reda på det kvällen innan att det skulle ske.
Ni visste ju naturligtvis att Friends löpte ut, men hur landade Strawberry?
Alltså, jag tror man får förhålla sig till det på något sätt som att den romantiserade mytologin som du och jag är uppvuxna med, där arenor liksom var ett hus för, eller var, namnet på arenan och platsen var nästan helig mark för upplevelsen och drömmarna, och den tiden blir lite över i den här moderna fotbollen vi befinner oss i, och då får vi istället då tror jag att man får titta på att det är inte hemmet i sig, utan det här är ett hus där vi spelar och presterar, och det är laget och det är vi själva som är drömmen och minnena, och vad namnet, så här, namnet på platsen är överspelat. Tyvärr. Alltså det kan man ju ha en det kan man ju tycka är sorgligt såklart, men vi behöver förhålla oss till det, för det är långt ifrån ensamt om det här, va? Så att vi försöker liksom spela efter läge liksom.
Hur ser avtalsläget ut nu med Stockholm Live, din förra arbetsgivare som ni förhandlar med då? Hur långt avtal har ni att spela på Strawberry? Jag vet ju att det var att det skulle löpa ut.
Ja, men det löpte ut, men vi valde att förlänga det. Eller det fanns en klausul i avtalet som är en automatisk förlängning för 3 år, vilket vi valde att aktivera gemensamt som Stockholm Live. Skälet till det var för att när vi flyttade in på Friends Arena så fanns det också en klausul om en träningsanläggning som inte hade omhändertagits. Och den var inte heller omhändertagen när avtalet löpte ut. Och från AIKs håll så såg vi att det hade varit väldigt dumt av oss att säga upp ett avtal utan att den klausulen var liksom på korrekt omhändertagen. Nu är den ju det, eftersom de majoritetsägarna i fastigheten på Friends Arena, Fabege, vi har slutit ett avsiktsavtal med kring marken, och man liksom har ett projekt på gång där. Och då känns det mycket lättare att kunna förhandla om avtalet också.
Och just när jag träffade Thomas Benson så pratade han ju om att Karlberg, ni måste flytta och det är redan för litet och så. När har ni en ny träningsanläggning på plats?
Planen är 2026, så hoppas vi att den håller.
Och var kommer den ligga och hur stor kommer den vara?
En halvtaskig frispark härifrån bara, tvärs över gatan. Och den kommer vara 1,5 plan stor. Och plus faciliteter då som är vida bättre än vad vi har på Karlberg.
Men då är det bara för här laget och så blir ungdomslag och annat på Skytteholm.
Ja, precis. För att planen från början var med det löfte som kom från politiker i Solna stad, eller närmare bestämt Socialdemokratiska partiet, inför valet 2022 blev det. Ja, var att göra en hemvist till AIK fotboll på Skytteholms IP. Gemensamt med Solna stad och även då tillsammans med Fabege så har vi konstaterat att det där blir inte bra att ha en häranläggning där uppe, för det tar så mycket yta och tid i anspråk för någonting som det kommer definitivt gå ut över barn och ungdomars möjlighet att spela fotboll, inte bara i AIK utan andra sådana klubbar. Och det är inte riktigt något vi vill stå för, utan därför valde man att flytta herrarnas anläggning. Men fortfarande så är ju planen att skapa en jättestark hemvist på Skytteholm, så det är ett minst lika intressant och tidskrävande projekt och initiativ som vi jobbar med, precis som i herrarnas anläggning på Råstadsjöns IP.
Sitter ni kvar här ändå på Evenemangsgatan så att ni ändå blir utspridda på 3?
I förlängningen kommer vi inte göra det, utan gissningsvis kommer vi flytta till Skytteholm.
Kansliet helt enkelt. Men här verksamheten kommer vara här i närheten.
Ja, exakt.
Och om man ser till arenan, du som kan liksom det här, som själv har jobbat med Friends Arena, jag menar, gräset är ju ett sorgebarn, och att för AIK som klubb, hög hyra och ändå försöka göra affärer på det, hur, om vi börjar med gräset, vad talar för att man löser det?
Ja, men där måste jag ändå ge dem en eloge så att de har gjort stora insatser och gräset har blivit betydligt bättre. De har ju ett helt nytt system, ett helt nytt UV-system som verkligen har ju sett att ge ett resultat. Problemet med det är egentligen man behöver ju luft, vind och
ljus,
precis. Vad säger jag?
Ljus,
vatten och luft.
Ja, förlåt.
För att få gräset att rota sig och bli livskraftigt. Och vatten är ju inget problem. Ljus har ju alltid varit ett problem på Friends Arena med tanke på att den är så pass instängd. Men framförallt har varit luften problem. Om man står inne på mittcirkeln, liksom, det är helt nästan vindstilla. Och det är därför de som har varit på Friends Arena i samband med AIK och evenemang eller när det inte varit match har sett det är stora snökanoner som är vända för att spruta in luft för att få vinden till där. Och här har man ju verkligen gjort insatser, tycker jag, för att stabilisera gräset. När du pratar om hyran ska jag säga att den stora utmaningen egentligen inte kostnaden för oss att få spela där, utan det är möjligheterna till tillgänglighet i arenan på bekostnad av att vi kanske inte betalar så mycket bra som är det stora problemet. Utan vi får värdera liksom att den har en hyressättning mot att ge upp möjlighet till att kunna äga sin egen arrangemang och äga sin egen evenemangsplanering. Jag förstår ju dem också. De har ju sin affärsmodell för att kunna driva arenan. Det får man ju vara ödmjuk i när man hyr in sig, så att säga, som vi gör på vår arena. Men diskussionerna som vi pratar om väldigt mycket nu i de här avtalsförhandlingarna, det handlar väldigt mycket om tillgänglighet. och vilka andra typer av arrangemang som får möjlighet att vistas i arenan eller som man upplåter arenan till och vilken påverkan det har på vårt spelschema eller på våra träningsmöjligheter till exempel. Det är den stora frågan.
Om man ser till då har det ju dykt upp tankar att man ska bygga något eget från AIK. Mm. Hur troligt är det att det är, eller låser ni in er nu liksom en träningsanläggning och troligtvis ett längre avtal med Strawberry?
Ja, nej men alltså, nummer ett är att det är motion som ligger till grund för att vi ska verka för det, och det ska man ha respekt för. Och det, just nu har vi ju, och det har vi varit tydliga mot både mot motionärer och mot AIK-are i allmänhet liksom, att vi kommer lägga vårt fokus på träningsanläggningen, för det är akut. Vi har ändå en arena liksom, så att säga. Men vi behöver lägga vårt fokus på träningsanläggningen. Sen så det där är ju att, återigen, när det är en motion så är det vårt uppdrag att jobba på medlemmarnas uppdrag, om man säger så. Och därför så behöver vi hela tiden vara vaksamma på den möjligheten. Idag har jag inte kapital till att gå in i min egen arena givetvis. Men vårt uppdrag är att se över alla olika typer av möjligheter framöver.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Rusar in poliser med hundar, hundratals poliser, för att trycka tillbaka supportrar som tar sig in på arenan. Och det här är ingenting som vi egentligen ens borde behöva kommentera.
Man har gått in från ligan och sagt så att vi ska ta krafttag mot pyrotekniken, mot inkastade föremål, mot bangers och mot inspring på plan. Och idag ser vi ju alla fyra, så att det är ju ett rent sagt jävla misslyckande.
En av de första gångerna du och jag träffades var när vi var i någon mediestudio och diskuterade stök på arenor som ju tyvärr, ja, det kommer och går av allvarliga grader. Man kan väl säga att 2023 inte var något jättebra år, även om det var massa matcher som spelades utan problem, det måste man ju säga det också. Men du vet vad jag menar. Hur orolig är du inför 2024?
Alltså, jag uppfattar det som att man i supporterleden, breda supporterkollektivet, också på något sätt diskuterar frågan, vad är man själv ser för typ av arrangemang man vill ha, vad är det för typ av arrangemang vi vill stå för i svensk fotboll. Det som blir med de här sammanhangen, det är ju klart att vi har ju kämpat rätt hårt inom fotbollen för att gå bort ifrån repressiva åtgärder och kollektiva åtgärder för att driva det mot att bestraffa beteenden och att varje enskild individ förstår skuld för det, för de ordningsstörningar som man har gjort, det vill säga det vi kallar för exkluderingsstrategin, att jobba mer mot de enskilda individerna. Till skillnad från många andra tycker jag att den fungerar. Jag tycker i alla fall att det är alldeles för kort för att kunna döma ut. Jag ser ju att det
jag ser. Hur många arrangörsavstängningar har ni?
Just nu har vi 18, tror jag.
Det låter lågt.
Ja, men då skulle du tänka, alltså, ja, men nu är det ju vinter.
Ja, så de har löpt ut ändå.
Ja, precis. Ja, sen vet inte jag i alla fall det att, så här, heller att om det är ett mått på framgång att ha så många arrangörsavstängningar som möjligt. Men
ja, det är ju ett mått på att man åtminstone agerar, för att alla vi som har sett en del matcher där det har varit stök, så har det ju varit fler än 18 personer som har varit inblandade.
Ja, men så är det. Och det är återigen då, så att då behöver vi liksom kolla på beteenden och de beteenden som de enskilda individerna gör. Sen så tror jag att det stora frågan handlar om arrangörens roll kopplat till polisens roll. Och det har ju varit det som varit det stora diskussionsämnet, som alltid är det stora diskussionsämnet, det vill säga att man upplever att klubbarna gör för lite. Där kan jag tycka att vi, jag tror att inom svensk fotboll behöver vi dela upp den här frågan. Dels i det direkta säkerhetsarbetet, vad gör vi där? Det är mycket som arrangören behöver arbeta för att minimera risken för att en person ska kunna begå brott mot ordningen. Och det handlar bland annat om resurstillsättning, det handlar om byggnationer, det handlar också om servicenivå för oss som arbetar på arenan, det vill säga hur uppträder du i visitation och allt sånt där. Det är mängder av grejer som du jobbar med för att minska risken för att en ordningsstörning uppträder. Men gör det väl det? Ja, det är klart att arrangören har ju återigen ett uppdrag med sin säkerhetspersonal att försöka agera för att få bort ordningsstörningen och att säkra läget. Men är det ett brott, så blir det automatiskt en polissak. Och då finns ju naturligtvis ett samarbete mellan arrangörer, polis eller arenaägare och polis för att polis ska kunna få göra sitt jobb för att göra en utredning. Och då bör ju den utredningen också vara liksom rättssäker och det eventuella straff då som påfaller på en sån behöver ju vara tillräckligt rättssäkert. Och det här tänker jag att nu kommer vi in på lobbying och kommunikation och signalpolitik mot omvärlden. Där kanske svensk fotboll behöver bli lite bättre. Gemensamt, alltså AIK inkluderat, för att berätta hur att vi faktiskt har goda samarbeten och att vad är det vi faktiskt gör i de här processerna, för att bilden blir väldigt mycket när vi misslyckas, så blir ju bilden väldigt mycket att vi inte gör någonting och vi gör ju massor, vi lägger ju hur mycket resurser som helst på det. Och
jag betvivlar inte att ni gör mycket, och det vet jag att ni gör. Samtidigt så kan man ju ändå känna ibland när det kommer in väldigt mycket bengaler eller pyroteknik eller att det är maskeringar på många människor och så, att då undrar man vad ska till? Om då klubbarna gör jättemycket, vad ska till? För ingen går in och hämtar dem som bryter mot lagen.
Nej, och det är precis. Om vi börjar då med det här med att det kommer in maskeringar och pyroteknik. Jag har inget bra svar helt enkelt på hur man stoppar pyrotekniken. För hade vi det, då hade vi gjort det. Utan det är liksom
ett konstigt arbete. Det blir ju lätt att misstänka att man som klubb kanske inte, ja, man ser mellan fingrarna ibland för att man tycker ändå att det är stämningsfullt eller låt dem hålla på. Ja. Är det så?
Nej, så är det inte. Utan vår uppgift är hela tiden att förhindra ordningsstörningar. Personligen håller mig helt värdeneutral till det. Det är ju så här, det är ordningsstörningen i sig är någonting som det är återigen ett beteende som vi behöver agera mot. Det stämningsfulla som du pratar, det är ju egentligen någonting kollektivt, som då skulle man ju i sådana fall arbeta gemensamt från svensk fotboll, att det här vill vi få till en lagändring kring, om vi nu tycker att det är Om vi tycker att det är så stämningsfullt att det här bör tillåtas, då behöver vi diskutera det i sådana fall. Och den diskussionen finns, men den är helt parallell. Ingenting kan ju överskrida lagar och regler och förordningar, utan det måste...
Utom de som gör det. Men
vårt ansvar som arrangör finns ju ingenting att vi kan se mellan fingrarna på det som är lagar och regler liksom.
Du har ju ändå gått ut ibland, historiskt sett har inte AIK alltid varit jättehårda, och det gäller ju även andra allsvenska klubbar, att man är rädd helt enkelt. Det känns som att du är tydlig. Hur landar det i AIK-land som ju du ändå känner rätt väl?
Jag upplever att det finns naturligtvis en full förståelse för det jag säger, därför att det är ju rent krasst rätt enkelt. Vi har uppdrag att arrangera fotbollsmatcher, vi har ett tillstånd att förhålla oss till, det är det vi behöver följa. Det finns lagar och regler för hur man ska, vilket typ av uppträdande som, eller hur man får bete sig i samband med större offentliga tillställningar. Jag upplever att det, så länge vi visar på att vi följer vårt uppdrag, eller vi är lojala mot det uppdrag vi följer, och vi jobbar allt vi kan för att förbättra oss rent säkerhetsmässigt, så ser inte jag någon konflikt med att också samtidigt parallellt hylla en fantastisk supporterkultur och en så stor gemenskap som är på svenska fotbollsarenor. Och då tycker jag att så här, då har du ju inte gått i på något sätt, och det är vi ju fullständigt ointresserade av, vi vill inte gå i polemik mot de fantastiska plusattribut som kommer med supportkulturen. Och därför jag tycker det är viktigt liksom att om du skiljer på det kollektiva är de positiva attributen, men det destruktiva och det negativa, det är enskilda individer och deras beteenden. Om du har den retoriken hela tiden, för då visar vi också faktiskt att vi inte ger legitimitet till att det är en kulturell fråga att vara destruktiv.
Hur tror du att de får in så mycket pyroteknik?
Jag vet inte, och jag vill inte spekulera i det.
Fast du måste ju, precis som många av oss andra, ha undrat över hur det går till att man får in sådana stora mängder pyroteknik.
Ja.
Och vad har du kommit fram till?
Ja, fast jag tror det är taktiskt rätt oriktigt av mig att sitta och avslöja det för alla.
Men du tror att du vet hur det går till?
Nej, jag vet inte. Men som du säger, det är klart att jag kan misstänka.
Har ni dialog med alla liksom AIKs olika supportergrupperingar?
Ja, mer eller mindre.
Vad betyder mer eller mindre?
Alltså olika frekvenser.
Vad betyder det att man just pratar med alla? Liksom? För det finns ju många olika grupperingar och man kan ju ha synpunkter på. Det finns ju de som är mer våldsbenägna kanske och mindre och liknande.
Det betyder egentligen det som jag sa tidigare. Att vi utifrån det som är en fotbollsrörelse, en supporterkultur, så vill jag inte gå ut och bedöma att det är så här, du kladdar ner att människor aktivt har valt att göra någonting, ett lagöverträdelse eller står för våldsamhet eller står för destruktivitet, utan vi träffar de här personerna för att de är AIK-are. Jag har inget problem att i de sammanhangen också vara tydlig mot att AIK ställer sig fullständigt främmande till att på något sätt acceptera den här typen av beteendet. Men då är det ju på enskilda då är det återigen enskilda individer som vi jobbar efter för att exkludera. Så att jag tycker det är snarare, jag tror att vi hade också dessutom skapat oss en jäkla dålig situation om vi inte hade haft den dialogen. För det gör också att vi behöver aldrig vara ensam om saker och ting. Men du skapar en större respekt eller förståelse kanske från supporterkollektivet med vissa beslut som vi tar eller vissa inriktningar vi tar. Det gör ju också att vi själva kan jobba mer långsiktigt. Så jag tycker att den supporterdialogen är liksom rätt bra.
Det oroligheterna som sker då och då, hur påverkar det på publiksidan? Ser man till att ni har mer publik än någonsin? Inget. Samtidigt så inbillar jag mig att du i din mailkorg, precis som jag får mail, folk som är frustrerade över att det här får förekomma, jag vågar inte gå. För det finns faktiskt de vanliga supportrarna som älskar pyroteknik tror, så finns det de som inte gillar det. Hur känner du av det?
Ja, nej, men jag håller väl till viss del med att jag tror att det finns vissa typer av ordningsstörningar som alla ställs bakom är förkastliga, alltså typ så här kast av bengaler eller pyroteknik, bangers, våldsamma upplopp och allt sånt där. Det tror jag att den absolut breda majoriteten ställs bakom, men det här vill vi inte se på våra läktare, och det är något som vi aktivt alla kan arbeta med och försöka få bort, även om det inte är det lättaste naturligtvis, och som du säger att det finns våldskapital och sådana saker. Men sen har du ju det som de facto ordningsstörningar som inte är konfrontativa, som också har en rätt stor legitimitet i sig. Och fyrverkerier är en sån fråga till exempel. Och där är ju, vad ska jag säga, den är ju till exempel svår, för det uppfattar jag som att det är, ja, då kommer de enskilda mejlen som du pratar om liksom från en och annan att du kan AIK tillåta, men den stora breda massan uppfattar det här som någonting positivt och att det är stämningshöjande. Och det är ju en åsikt som man naturligtvis får ha, men det är ju klart att jag kan ju själv känna liksom att du vet, om det skjuts ut väldigt mycket pyroteknik, att vad tar det här vägen och hur är ordningen på det här, och det behöver support till kollektivet också. Vi behöver hjälpas åt tillsammans här för att se okej, vad är det för, hur ser man på den typen av utveckling, för att det är klart att om det blir ordningsstörningar som inte upplevs som konfrontativa utan bara är tänkt för att vara stämningshöjande, men kan vara potentiellt farlig för övrig publik eller arrangör eller spelare eller något sånt där. Hur hanterar vi det liksom? Gemensamt? Så att det är en svår balansgång där hela tiden.
Hur ofta hör ni av sponsorer och partners kring det här?
Nej, inte så, alltså egentligen inte särskilt ofta. De vet, på tal om supporterdialog så har vi ju partnerdialog på samma sätt. Och där förklarar vi också kontinuerligt hur vi jobbar, med vilka faktorer vi ser som viktiga, vad vi prioriterar. Vi är liksom rätt öppna och transparenta med det. Och det, förhoppningsvis inger ju det tillräckligt med förtroende, att man ska känna att vi är på frågorna. Så jag känner att en förebyggande dialog, oavsett om du har med supporterrörelsen eller om du har med sponsorer, är alltid det bästa.
Fredrik Gårda ledde ju en insats som jobbar dels mot ordningsstörningar och liknande, med även mattfickning och sådana saker. Mm. Hur ser du på att polisen på något sätt trappade ner den satsningen?
Ja, det var synd tycker jag, därför att just matchfixningsproblematiken och även det vi har sett liksom ökning kring närmande av gängkriminalitet till våra idrottsplatser och sånt där, hade jag gärna sett att man hade en satsning på.
Hur upplever du stödet från polisen kring det?
Ja, bra ska jag säga. Alltså, både kopplat till matcharrangemang och ordningsstörningar och även i exempelvis den problematik som Marco fick uppleva under hösten 2023 när vi hade gängkriminella. Sådär. Så väldigt bra support från polisen måste jag säga.
Ja, för ni gick ut i mejl till unga eller deras vårdnadshavare och varnade för det på Skytteholm. Hur har ni upplevt det efter eran varning? Det var gängkriminella som var där och bad om tjänster och liknande.
Ja, men polisen var väldigt tydliga med att de liksom jobbar i första liksom så här släcka branden läget, så handlar det om att få bort de här individerna från större folksamlingar. Liksom. De hade ingen vision om att de kunde lösa gängproblematiken där och då. Men att få bort de här individerna från större folksamlingar, framförallt från idrottsplatser eller andra. Vi kan ta Mall of Scandinavia som ett exempel. Och den taktiken tillsammans med insatser från Solna stad och tillsammans med insatser från oss själva har verkligen gett resultat. Så att vi ser en markant skillnad i närvaron från de här elementen, vilket är jättebra.
Ni har ju många unga talanger och där på något sätt så finns det ju de här berättelserna om gängkriminella som vill ta sig in i agentverksamhet och på något sätt styra spelare och spelarövergångar i takt med att det blir mer pengar. Vad är er bild kring det? Hur korrekt är den beskrivningen?
Eftersom just agentvärlden har varit så oreglerad i Sverige framförallt då, under så många år, så har det ju tillåtits att kunna göra. Det är ju snabba cash på spelarförsäljningar liksom. Pratade ju om den problematiken alldeles nyss när vi pratade om att sälja talang för tidigt. Det är ju också ytterligare en del liksom i det med pushen från en agent. Men, och det är ju klart att när du har oseriösa förmedlare som jag då definierar som vare sig har licens eller har något egentligt intresse av att utveckla spelarens karriär utan uteslutande ute efter att liksom, göra en cut på försäljningar. Då har du ju när du har så oreglerat men fortfarande en legal marknad, så är det en perfekt möjlighet för att kunna tjäna snabba pengar på det. Så därför så är jag glad över att vi gemensamt inom svensk fotboll, med väldigt mycket tack vare Svenska Fotbollförbundet som har ökat sin närvaro i de här frågorna på ett betydande sätt under 2023. Skapat många forum, anställt integrity officer etc. Tillsammans så har vi liksom börjat säga att men nu räcker det, vi måste ta kontroll över det här. Parallellt med det gick FIFA ut och skulle sätta sina nya regler med FFAR som dessvärre då har tagits tillbaka av skäl för att många länder, många nationsförbund så att säga har fått domstolsbeslut på att de inte kan vara giltiga.
Ja, FIFA ville ju sätta tak på vad agenter kunde tjäna, och det bland annat har utmanats i rättsväsendet i många länder och därmed stoppats.
Ja, dels det, och sen så hur många parter som en agent kan representera. Tidigare så en agent kunde ju representera tre parter i en affär, liksom, både köpande klubb, säljande klubb och spelaren. Det är klart det är ju pengar på en sån affär, speciellt när det kommer med affärer som liksom, spelkontrakt som är väldigt upphåsade.
Ja, och ingen, det är bara en person som ser alla delar, då är det också lätt att styra vem som får vad.
Ja, precis. Och den är inte heller reglerat med tak då, som du säger, så kan du göra väldigt mycket pengar på det där. Och allt det här var ju FIFA, det var ju väldigt strikt regelverk som kom, och från klubbsidan så tyckte vi att det där såg mycket bra ut, med väldigt få undantag liksom. Så att det tråkiga nu är att de har pausat det, om man går tillbaka till någonting. Just nu så lever vi lite limbo tycker jag, så nu behöver vi extra mycket stöd från Svenska Fotbollförbundets jurister kring vad som faktiskt gäller.
Om vi går tillbaka till oktober, så är det ju Fotboll Stockholm och etc. som ju belyser Universal, som ju faktiskt både Expressen och Kalla Fakta tidigare år. Nu fick det dock som följd att ni bröt med Universal, eller liksom att de kommer inte kunna göra affärer på samma sätt. Vad var det som var skillnaden nu som i den granskningen?
Jag friskar mig lite från att det var granskningen som fick oss att bryta beslutet, för beslutet togs i somras, men däremot så berättade vi om beslutet i samband med den granskningen.
Vad fick er att ta beslutet i somras då?
Att vi såg att det var en arbetsmiljö eller ett förhållande. Det var ett destruktivt förhållande, alltså nästan toxiskt förhållande till den här agenturen, där i alla fall från min horisont upplevde att de hade alldeles för mycket att säga till om i vår transferstrategi och vårt truppbygge på ett orimligt sätt. Jag tyckte att vi hade satt oss i en position där vårt handlingsutrymme var väldigt låst.
Vem hade släppt det? Var det då Manu Lindberg och Henrik Jurelius som på något sätt släppt handlingsutrymmet?
Alltså det är helt relevant med personnamn i den här frågan, utan jag tror att det handlar om en tillväxt egentligen under
i tiden när AIK blev beroende av pengar. Så
ja, exakt. Plus att man får inte glömma heller att det är Universal duktiga på, liksom, som varit deras affärsidé, det är ju att jobba med unga spelare, få upp i A-lag och sälja iväg. Och då går vi ju ner på att de arbetar mycket liksom kopplat till akademi. Om man tittar på de akademier som bedrivs, så det är ju inte personer, alltså du för ju dialoger med personer som är hårt fotbollsarbetande människor och inte har någon strategisk funktion eller någon ledande funktion egentligen på högsta nivå, utan det är ju egentligen den typen av dialoger som den här agenturen har kunnat föra. Det är ju det skulle ju egentligen skett på kanske min nivå eller på sportchefsnivå, men det går ju ner till akademi på akademinivå. Det är ju klart, då är det ju rätt oskyddad. Alltså det blir en väldigt svår arbetsmiljö för personer som faktiskt bara vill jobba med fotbollsutveckling och träna ungdomar och spela fotboll. Och det var nästan det jag tyckte var sorgligast i det hela, att om det påverkar människor i den miljön som faktiskt bara är intresserad av fotbollen.
Å andra sidan vill man väl låta unga människor välja vilka de vill jobba med.
100%. Det lägger inte vi oss i, utan vi pratar bara utifrån vårt perspektiv. Det här handlade ju inte om att de inte får ha en representant, men det vi gör är att vi behöver ju sätta gränser för när ska en spelare upp i A-lag till exempel. Alltså vilka och på vilka
var de inne och styrde i sådana frågor?
Mer så här då. Du kom i ett läge där eftersom du hade spelare på olika i olika nivåer i klubben, både A-trupp och akademitrupp, så kunde ju man från deras sida spela ut liksom att, för du sitter ju alltid på, om du är spelarens representant kan du ju också alltid spela ut att du inte vill genomföra en affär till exempel. Om du dessutom då har krävt på sätt och vis att få ett försäljningsmandat, alltså du ska representera klubben också, säkert också köpande klubb, så styr du ju egentligen om en affär ska bli av eller inte. Och då sitter ju AIK i baksätet för att veta om den här spelaraffären ska bli av eller inte. Den situation, och då
uppstod den typen av situationer?
Ja.
Flera gånger?
Ja.
Varför satte ingen ner foten tidigare än du gjorde det i somras med Thomas Berntsen?
Det kan inte jag svara på. Jag vet inte.
Det låter ju obegripligt.
Ja. Alltså, jag egentligen ska inte gå in i den här spekulationen, men jag tänker att det kan ju också handla om att du vill fokusera på annat än att sälja spelare. Alltså, det är inte det som är din core. Och det är ju, i grund och botten så är det ju så. Det vill säga att vi är ett fotbollslag, vi är en fotbollsklubb liksom. Så vi ska fokusera på spelandet och kanske just att businessen av.
Samtidigt är att sälja fotbollsspelare är ju ingen business som har uppstått nyligen. AIK har ju hållit på med det länge och det har varit en del av strategi.
Absolut, men vad jag menar är att det kan ju vara skönt att man inte, alltså så här att, ja, eller du kan ju, ja, då får du väl vara så här då. Jag tror att det handlar mycket mer om att man, för jag tror inte heller det här är ovanligt ska jag säga. Det är inte så att AIK är ensam om de här strukturerna. Jag tror inte heller att den här agenturen är ensam med de här strukturerna. Ja, det blir mer att det är så att du accepterar en branschpraxis som faktiskt inte är så sunt.
På svensk elitfotbolls upptaktsträff i våras så sa ju, det var väl i och för sig jag som drog igång det, men sen där Jesper Jansson gick ut och i flera intervjuer pratade om att det fanns någon slags korruption, att det var en liksom inte sunt i svensk fotboll. Vad är din bild?
Nej, men jag håller med, och skälet är att vi har haft en så oreglerad marknad, för klubbarna har inte heller haft ett regelverk kunnat sätta emot, utan du har ju haft väldigt fluktuerande regler och liksom väldigt mycket upp till respektive klubb. Och det är ju klart att du som ett påstridsagentnätverk då, så kan du ju spela ut det här mot varandra för att skaffa dig positioner. Det är inte så
man utgår svårt. Ju nästan från att alla spelare har inte förstått att de har varit brickor i spelet när agenturen sagt att jag gör inte den affären om vi inte får upp den spelaren i A-trupp.
Nej, och det behöver inte vara så exakt uttalat då, som jag nämnde, utan du kan ju faktiskt visa i handling att det inte blir så, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Så att jag delar din syn, jag tror inte att alla spelare har förstått det. Eller du menar så själva enskilda spelaren, den har nog inte förstått alls. Och det har hållit sig väldigt långt borta från.
Ja, och den förstår ju inte att den kanske är ett bricka i ett spel, att dess flytt eller uppflyttning begränsas för att någon annan affär ska gynnas.
Nej, exakt. Och också i ett landskap där spelarens representant är väldigt nära spelaren, och du nästan har en väldigt, i många fall har en väldigt stark lojalitet till en representant, så är det ju också den historien som du får beskriven för liksom, till exempel. Då kan det ju framstå som att det är klubben som försöker hindra dig från att flytta på något sätt, vilket då väldigt sällan är fallet.
Robin Quaison var ju väldigt kritisk mot dig. Har ni talats vid och rätt ut det hela?
Nej, det har vi inte gjort. Jag ser ingen skäl till det heller. Utan jag gillar Robin som människa och fotbollsspelare. Men jag står för det jag säger. Att vi måste ta ansvar för våra affärer. Och om det handlar om att, som i det här fallet, att vi bryter med vad vi anser är osunda affärsstrukturer för en specifik agentur, då måste det vara överskridande vilka spelare som ska kunna att spela fotboll i AIK såklart.
Hur konkret, så att om han vill komma hem till AIK och spela, det kanske han inte vill, men om skulle vilja komma hem, skulle ni då säga att vi pratar gärna med dig, men vi pratar inte med din agent?
Ja, Vi har ju sagt det tydligt då, att den agenturen gör vi inte affär med. Och då är det.
Hur har det landat sen?
Ja, majoritetsmässigt bra. Det har varit vissa utmaningar, och det är inte alla som har tyckt att det varit det bästa beslutet, såklart. Men jag känner att vi har inte svajat en sekund på det här. Och internt så känner jag att det har varit en skönt att man har fått tydliga riktlinjer. de medarbetare som jag, som har berättat, sagt, öppnat sig för mig i alla fall, har sagt att det var skönt att vi får tydliga riktlinjer.
För det har ändå blivit lite ändringar i akademin, någon har fått sluta och liknande. Mm. Hur svårt är det?
Kortsiktigt. Det kommer ju hela tiden nya spelare. Vi kan inte vara så ängsliga att vi har en akademi som är näst högst rankad i Sverige. Vi ska vara så ängsliga för att det här inte föll ett fåtal spelare i smaken. Liksom. Så det blir deras val. Och även, synd däremot, det var duktiga spelare.
Ja, och även någon ledare som har lämnat. Mm. Hur var det som ni avskedade?
Jag vill inte, personalfrågor kommer jag inte kommentera.
Om man ser agenter i stort, jag vet min kollega Martin von Knorring hade något, en kapad betalning som skulle till er som ni inte ens visste om. Har ni gått till botten med den?
Ja, vi har polisanmält frågan.
Ni har polisanmält?
Ja.
Och vad, vet du något mer?
Nej, och jag helt ärligt har inte så stora förhoppningar. Det var inte ett jättebelopp heller, men det är mer
sakfrågan. Vad var det, 200 000 euro eller?
Ja, nej.
200 000 kronor?
Jag tror 25 000 euro tror jag.
Ah, okay.
Så att det är inte ett skitbelopp så, men det här var länge sedan och jag har väldigt svårt att se att vi kommer kunna få tillbaka. Det är ingenting som påverkar våra böcker liksom, på det sättet. Men det är klart att det är oroväckande att den typen av bedrägeriförsök görs.
Om vi började intervjun med allt som var härligt med fotboll och liknande, hur skitig är fotbollsbranschen?
Ja, nej, men det är klart att när du har en så stark kommersiell dragningskraft som fotbollen är, så finns det alltid folk som vill krama ut så mycket pengar som möjligt. Och du kan välja att se den smutsiga sidan av det hela tiden i alla lägen, och då ser du väldigt mycket skit som säkert fotbollsbranschen delar med en mängd andra branscher, filmindustrin eller vad det än må vara liksom. Men det är bättre att vi försöker lyfta fram den ljusa sidan av det med liksom den fantastiska barn- och ungdomsfotbollen, hopp och drömmar, en enorm publiktillväxt. I slutet av dagen, så när ett lag, oavsett om du heter IFK Vicksjö eller Manchester City, när du vinner en fotbollsmatch, så är det exakt samma glädje för de spelarna som gäller, och det är liksom den drivkraften, de här personerna som representerar, oavsett vilken klubb det är, när du vinner matcher, du har ju liksom ägnat ditt fotbollsspelande åt att få vinna matcher och att tävla i fotboll, och det är själva essensen av allt vi håller på med. Och då får man faktiskt se bort från den här smutsen och bara försöka jobba bort den.
Stort tack.
Stort tack.
Podden är som vanligt producerad av Jakob Nalleus och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot synpunkter, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det än må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på X. Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.